Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av podden Mord mot mord med Karin Londré, det är du, och Anna Sandell, det är jag, Stockholm och Göteborgs trevligaste personer, kan man säga det?
Det tycker jag verkligen vi kan säga, för det är ju sant liksom.
Jag tyckte så mycket om dig idag, liksom extra mycket. Och så tänkte jag att jag slänger in mig själv där också.
Vad gullig du är. Jag tycker också så mycket om dig. Idag och alla andra dagar.
Jo, jag tycker alltid om dig också. Men det känns liksom lite extra idag.
Vet du vad? Jag vill berätta en sak för dig. Att idag, när vi släpper det här, så är det alltså på dagen. Det är våran årsdag. 29 januari släppte vi vårt absolut första avsnitt. 29 januari 2018. Det är alltså 7 år sedan som vi släppte vårt absolut första avsnitt idag på dagen. Grattis till oss. Är det här grattis, varför vi känner lite extra varmt för varandra just idag?
Det kanske är undermedvetet. Grattis på födelsedagen Mord mot mord.
Verkligen grattis, lilla podd.
Vad har du in store, som är mitt nya sätt att säga det, vad har du att berätta för oss idag, Karin, på
dagen? Ska jag berätta om ett kallt fall som tinades upp på fler sätt än ett.
Oj.
Oj.
Spännande.
Jag tog det verkligen i stunden med. Vi får se. Ja, men det, ja. Vad har du?
Jag har klassisk sekt pågående under väldigt många år.
Så du sa klassisk sex.
Klassiskt sex.
Okej, toppen. Men jag tänker att då sätter vi väl igång med det här avsnittet precis som vi har gjort nu då i 7 års tid. Och så kan vi väl också passa på att tacka lite extra för att ni är med oss och för att ni har varit med oss och att ni fortsätter att vara med oss. Det gör oss så himla himla glada. Nu kör vi.
Idag ska jag berätta om Synanon, som är ju en berättelse som sträcker sig över väldigt många år och som har, alltså det finns väldigt mycket runt Synanon att berätta, så det här kommer mer bli som en, som ett intro till det här väldigt omfattande sekten.
Jag fattar.
Och det finns ju så här det finns jättemånga omfattande och bra berättade poddar och serier som jag har sett som finns om Synanon. Så att jag så det här ser det som en
en introduktion.
Amuse bouche till Synanon.
Yep. Okay?
1913 så föddes Charles E.
Bra.
1913 föddes Charles E. Diedrich. Men alltså hur säger man det? Diedrich.
Alltså Diedrich, eller? Va? Ja. Hallå?
Jag vet inte varför det känns så... Det rullar så konstigt i min mun. Okej, okay, jag ger dig en chans. 1913 föddes Charles E. Diedrich, också känd som Chuck, i Toledo i Ohio. Chuck hade en tuff uppväxt. Hans pappa hade grava alkoholproblem och gick bort i en bilolycka när Chuck bara var 4 år gammal. Och när Chuck var 8 år gammal så gick hans bror bort i influensan. Och när han var 12 år gammal så gifte sig hans mamma om sig med en man som Chuck tyckte väldigt illa om. Det var liksom... Det hände bara dåliga saker på dåliga saker helt enkelt i hans barndomsliv. Så Chuck gjorde som många före honom. Han började missbruka alkohol och han var väldigt ung när han började med det. Redan innan han slutat high school så hade han liksom ett alkoholproblem helt enkelt. Han slutförde high school och började universitetet, men hoppade av universitetet och hans missbruk blev bara värre och värre. Åren mellan hans avhopp från universitetet och fram tills han var 43 år gammal präglades av just missbruk. Han gifte och skilde sig under den här tiden och fick också barn. Men till slut då när han var 43 år gammal så insåg han att han hade problem och då började han gå till anonyma alkoholister, alltså AA. Och han tyckte att så här, det var bra att gå dit, men han tyckte också att det var, liksom, var ganska klen behandling i AA. Några år efter att han hade liksom gått till AA, år 1958, så öppnade Chuck upp sin egna verksamhet. Han hade redan då under tiden i AA öppnat upp sitt hem för personer som han träffade där. Men då 1958 så öppnade han upp ett helt eget rehabiliteringscenter. Så att han, från början då så hade man ju varit så här att han hade träffat andra missbrukare och alkoholister i AA som han var så här, kom hem till mig så kan vi fortsätta prata. Men 1958 då så gjorde han det, liksom, då gjorde han det på riktigt, eller vad man ska säga.
Toppen.
Så han öppnade upp ett rehabiliteringscenter där han tog emot alkoholister och drogmissbrukare som ville bli rena då helt enkelt. Och han hjälpte dem genom vad han beskrev som verbal och känslomässig katarsis, alltså rening. Han kallade då sin verksamhet för Synanon. Och det här är ett namn som då var en kombination av seminar och symposium. Och det verkar vara då myntat av en av hans programdeltagare. Behandlingen var byggd på gruppterapi i en disciplinerad, tuff och drogfri miljö där de också fick då ta emot stundtals en del värme och kärlek från sina människor i den här gruppen. Men den här värme- och kärleksbiten verkar ha varit lite av. Liksom. Det var mer fokus på det tuffa och det väldigt hårda.
Så slängde de in lite kärlek ibland?
Ja, men lite så. Alltså, du vet att de ändå var så här, det fanns en värme för att alla var där. För alla ville hjälpa varandra. Liksom.
Mm.
Men den här gruppterapin var extremt tuff.
Ja.
Den kallades ibland för attackterapi och det gjordes genom en session som kallades då för The Game, spelet.
Nej, där inget av det här vill jag vara med på.
Nej, alltså det här är fruktansvärt. Ja. Det går alltså ut, de går jättehårt på varandra i den här terapitimman. De stod och skrek på varandra, anklagade varandra för olika saker, och det gick typ ut på att de då ska förminska och förnedra varandra i det här spelet. Mm. Men så fort de var så här, nu bryter vi, nu stänger vi spelet för den här gången, så var det som att allt som då hade sagts i spelet lämnades där. Så att, vet, de kan ha stått och skrikit på varandra och bara, du är en lousy mamma, du är, du vet, de hamrade på personlighet, alltså vet, så här, riktigt sjuka grejer. Och sen direkt efter när de bröt så var det som att de bara började skratta och så här, du vet, klappa varandra på ryggen. Och
typ. Känns det inte lite grann som att Real Housewives är så ibland?
Alltså 100%. Det är typ exakt den känslan. Eller inte exakt. Inte.
Men ungefär.
Det är det inte. Ja, men jag förstår, det är precis det där, att bara ena stunden är de vänner och sen ser det som att man bara typ trycker på en knapp och så är det som att de bara skriker helt sjuka grejer och så bara, hur kan jag ens gå vidare från det här?
Och sen gör de det.
Ja. Mm. Men trots då att det var väldigt så här hårda ordväxlingar så var den absolut liksom viktigaste saken i Synanons lära, förutom då att man inte fick bruka alkohol eller droger, var då också att man inte fick bruka eller hota om att bruka våld mot någon annan. Han sa alltid, Chuck alltså, att idag är första dagen på resten av ditt liv. Och enligt typ alla källor så är det han som har myntat det här uttrycket. Men jag tänker att det låter stämma. Helt sjukt att han är det. Att han är den som har myntat det. För det är ju typ det mest lästa. Alltså det känns som att det är det man har hört mest.
Ja, verkligen.
Det av är alla sådana inspirational quotes.
Japp, jag hör dig.
Mm. Och Synanon blev väldigt snabbt populärt. De välkomnade alla och liksom var helt i linje med den här free love-rörelsen som bredde ut sig, du vet, i 60-talets, alltså du vet, under 60- och 70-talet. Och liksom vände sig mot den sittande, väldigt konservativa regeringen som rådde i landet då.
Mm.
Och du vet, det var så interracial par, alltså du vet vad de hade, de välkomnade, det fanns ingen som inte var välkommen i Synanon, så att de var något helt annat liksom. Väldigt välkomnande. Och Chucks metoder verkade verkligen funka, folk höll sig nyktra och rena, och hans verksamhet då och Synanon spred sig som en löpeld genom landet, och det som hade börjat som en mottagning för folk utvecklades så småningom till ett hem, så att de som då anslöt sig till Synanon började leva med varandra på heltid helt enkelt. Mm. Chuck köpte en stor fastighet i Santa Monica där alla flyttade in och typ levde sina liv väldigt tätt. De jobbade för Synanon och de gjorde allting i grupp. Och det här var till en början inte superpoppis bland de andra boende i Santa Monica, för de blev då oroliga när en stor grupp missbrukare flyttade in i deras kvarter. Men de hade ingenting att vara oroliga för de som då var med i Synanon hade slutat helt att missbruka. Och ägnade istället sitt liv till att göra Synanon till en framgångsrik rörelse. För att, du vet, där de då gav tillbaka till samhället för dem. Mm. Och när folk förstod vad Synanon gjorde för dess medlemmar och vad det var för typ av omhuldande värld på ett sätt. För du vet, det var verkligen så här, det var de här, det här The Game, spelsessionerna pågick fortfarande. Men det var så att så här, om du kom till Synanon så fick du bo där, du fick äta där. Du typ, alltså du vet, det var som ett sånt, ja, du blev helt enkelt upp.
Du kom in i det hela det sammanhanget och, ja, och fick liksom hela ditt liv där typ.
Exakt. Så när folk började förstå det då så började även personer som inte hade missbrukarproblem söka sig dit. Och de kallades då för lifestylers. Och de var då ute efter att ha den livsstil som Synanon erbjöd. Där man liksom, det känns som ett sånt samhälle, du vet, eller en sån rörelse där man så här lämnade det man hade och så anslöt man sig dit. Men man lämnade inte det man hade. Man gav också ganska mycket pengar om man hade.
Men någon slags liksom, sätt att starta på nytt någon annanstans på, i en ny kontext. Liksom.
Exakt så. Mm. Och det var då människor från alla samhällsskikt och med alla typer av bakgrunder som anslöt sig och bodde där och levde och jobbade för Synanon. Och de hade också flera personer som var väldigt kända, som inte bodde där men som ändå var så sponsorer och du vet, så här, lärde sig saker från Synanon. Till exempel Jane Fonda. Mm. Och hon var inte ensam, men det är ändå det namnet jag har valt ut. Och med åren då så öppnade Chuck upp fler hem likt det han hade i Santa Monica. Och i början på 70-talet så hade han startat upp 14 olika, alltså såna här hem på 14 platser runt om i landet. Mm. Och det var inte bara att de så här hade ett eget hus, utan på vissa ställen hade de verkligen så egna samhällen, du vet, de så här hade jordbruk, egna, alltså det var självförsörjande samhällen helt enkelt. Mm. Och de hade jättemånga anhängare och alla de som hade joinat Synanon hade lämnat allt annat då bakom sig. Alla som hade jobb utanför Synanon började snart arbeta för Synanon istället. De hade egna läkare, egna jurister, egna kockar, egna lastbilschaufförer. Du vet, de hade allting som behövdes för att vara självförsörjande. Och de gjorde också så här, som sagt, de hade tjänster som de också sen sålde utanför Synanon och skänkte bort saker och sådär. Och eftersom de då bidrog till samhället på så många olika sätt, dels då de hade de sin behandlingsverksamhet, men så gjorde de ju också andra goda saker för samhället, så gick IRS gick med på att göra dem och alla intäkter som de fick helt skattebefriade. Så de hade liksom en helt skattebefriad ställning. Och Chuck var då en otroligt tydlig och stark ledare. Alla lyssnade på precis allting han sa och de levde så som Chuck gjorde och sa att de skulle. Det var verkligen liksom att hans ord är lag. Han satte upp en intern radiokanal som kallades för The Wire, som spelades ut i högtalare överallt på de här 14 olika hemmen då, eller samhällena som Synanon hade och där de bodde och verkade. Och han hade mikrofoner lite överallt där han kunde så här börja snacka. Så vet, han hade en på sitt kontor, en på hans matfolk, eller matplats och sådär. Så han talade till hans folk lite när han kände för det och helt så här ofiltrerat och det bara sändes ut helt enkelt.
Som en tidig podd.
Exakt så. Och som det ofta är med personer som får väldigt mycket makt över en stor grupp människor, så börjar de ju då missbruka det förtroende som deras följare från början gett dem. Och det här gjorde då även Chuck. Så låt mig berätta om några av de sakerna han fick sina följare att göra genom åren. Han och hans fru anordnade bröllop för medlemmarna i synanon. Vid flera tillfällen så gjorde de såna här gruppbröllop där det var stora fester och där de då väg mellan 50 och 100 par samtidigt. Ofta var det då par som Chuck och hans fru själva parat ihop. Alltså du vet, det var typ arranged, jag vet inte det.
Alltså arrangerade. Ja.
Arrangerade bröllop.
Eller alltså, äktenskap.
Äktenskap. Han såg till att alla i synanon höll sig i form, inte bara drog- och alkoholfria, men han ordnade också så strikta tränings- och kostscheman. Alltså det finns filmmaterial som jag har sett när han, där han berättade då att så här, han bestämde att alla skulle bara så här, jogga på plats flera timmar om dagen för att det var viktigt att de inte typ blev överviktiga. Och då står alla och bara så här, jogga rakt upp och ner. När Chuck skulle sluta röka så bestämde han sig att alla medlemmar i synanon skulle göra det också. Så att det var så här, nu är det ingen som röker längre, fast alla typ rökte. Och många, typ de allra flesta i synanon hakade på det här. Men det var ett gäng som inte ville att han skulle bestämma över deras cigaretter och lämnade då synanon. Och de här grejerna kanske i sig inte är så jättedåliga, att han typ vill att de ska sluta röka och att de ska hålla sig i form. Men sättet... Mm. Vad sa du?
Ja, det låter ju ändå som att det han ändå tog sig lite en annan frihet.
Det var precis det. Och med liksom han var så här, bara det att han så här bestämde då vad de skulle göra är ju helt bizarrt. Och med tiden då som gick så införde han fler och fler mer extrema påbud för sina följare. Till exempel så beslutade han att alla barn som liksom bodde på synanon eller inom synanon med sina föräldrar inte längre skulle bo med sina föräldrar, utan de skulle alla barn tillsammans bo på ett och samma center där de skulle uppfostras av andra vuxna än sina föräldrar. Tanken bakom det var då att de inte skulle bli störda och på så vis då få en bättre utveckling och liksom bli typ mer lärda snabbare, för att de typ inte skulle bli störda av att deras föräldrars kärlek eller någonting sånt.
Just det.
Utöver det så startade synanon med Chuck i spetsen upp ett bootcamp för barn som var olydiga, där de barnen då i princip blev behandlade som vuxna militärer. Det var supertufft och de blev då agade ordentligt, trots att synanon egentligen var emot all typ av våld. Och det här bootcampet ansågs vara så framgångsrikt av externa myndigheter så att synanon fick alltså ta emot utomstående barn som inte hörde till synanon, som ansågs då inte kunna bli hjälpta av familj, skola eller andra i deras samhälle. Men man trodde då att Chuck och synanons bootcamp skulle få bli på dem. Det finns personer som har vittnat om hur de här barnen mådde när de var på de här bootcampen, och det var inte bra. De fick då ofta väldigt mycket stryk och flera försökte rymma. Och lyckades rymma. Det var en grannfamilj som bodde i närheten av det här centret där de här bootcamp-barnen bodde. Och de har också blivit, jag har sett intervjuer med dem i en dokumentärserie som jag sett. De, du vet, mitt i natten bara knackade på barn och bara, snälla hjälp mig för att komma härifrån, du vet. Så att de var som ett sånt, du vet, mellanhem för dem. Dit flydde jättemånga barn och sen satte de på en buss hem till sin familj typ. För att de var misshandlade, typ hade inte fått äta. Alltså vet, de var riktigt, riktigt dåligt skick. När Chuck fick reda på att det fanns en grannfamilj som hjälpte de här barnen att fly, så blev han rasande och han ville då att den här familjen skulle stoppas. En dag när den här familjen var på väg hem så låg ett stort gäng synanon-anhängare i bakhåll och överföll delar av den här familjen, pappan och två barn som var ute och körde den här bilen. Och de här synanon-anhängarna var så vildsinta. Vildsinta? Är det ett ord?
Ja. Det är det ju.
Ja. De var så vildsinta och slog och slog och slog och försökte dra pappan ur bilen. Och du vet så här, det var hotfull stämning. Ett av barnen lyckades ta sig ur bilen och sprang då till en annan granne och larmade polisen. Som kom till platsen. Och när familjen klarade sig utan några värre skador, men de var ju liksom rädda och skärrade. Och innan synanon-anhängarna liksom drog sig undan så hade de så här puttat ner familjens bil i dike så att de verkligen så här, de inte skulle kunna komma därifrån. Alltså vet du, det var sån våldsam attack. Så att de liksom rör sig från det här inget våldsbrukande till att så här, våld blir en större del i deras vardagliga liv. Vid något tillfälle så ansåg Chuck att det fanns för många barn i världen som behövde hjälp och att det då inte behövdes några fler barn. Därför beordrade han alla män som var med i synanon att de skulle genomföra en vasektomi. Och precis som när han tyckte att alla skulle sluta röka så var det en del som lämnade, men det var väldigt många som stannade och gjorde det han sa då, alltså liksom fick en vasektomi. Kvinnor som var eller blev med barn fick göra abort för att Chuck då menade att så här, låt oss ta hand om de barnen som finns innan vi sätter nya till världen. Extremt sorgligt och fruktansvärt, och även de här personerna som har fått genomgå det här har jag sett, är då intervjuade i den här dokumentären jag sett, och det är bara så här, de visste typ inte ens vad det var som de tackade ja till. Oj. Eller gick med på. Utan de, allting han sa var bara som att de bara, absolut Chuck, vi gör det typ. En annan sak som praktiserades i synanon på Chucks order var att när någon var olydig så tvingades den här personen att raka av sig allt sitt hår. Och det här gällde till en början endast männen, men när Chuck hade ett bråk med en kvinna i ett sån här The Game session så sa han typ så här: om du hade varit man nu så hade jag tvingat dig att raka ditt huvud. Varpå hon hade sagt så här: jag tänker inte bli behandlad annorlunda bara för att jag är kvinna. Och så rakade hon sitt hår. Och det som från början hade liksom varit en bestraffning blev snart ett tecken på frigörelse för kvinnorna och även männen. Så att typ alla i synanon rakade av sig sitt hår. Så det finns jättemycket bilder
där alla,
där alla är snaggade. Och det här förstärkte ju den interna samhörigheten. Men det började också spä på den externa bilden av att synanon inte bara var en hjälporganisation utan att det liksom faktiskt var en sekt.
Just det, lite, lite av ett liksom imageproblem.
Lite imageproblem. När Chucks fru gick bort i cancer och hon hade varit en liksom väldigt stark medledare till Chuck så var han och hela synanon i sorg. Men kort efter att hon hade gått bort så valde han ut en ny kvinna som blev hans fru. Och i samband med att han gifte om sig bestämde han sig också då för att alla som levde i relationer i synanon skulle göra slut eller skilja sig. Och så skulle han sen då tilldela dem en ny partner inom synanon. Och
toppen.
Det blev som hela havet stormar. Du vet att alla bytte med alla. Och så här, de hade typ inget val. Han var så här, men om du inte vill det så då kan du lämna. Vilket en del då valde att göra också. Men många då gifte om sig med så här, sin bästa kompis fru typ. Och den bästa kompisen fick någon annan, alltså du vet, var helt galet. Chuck proklamerade någon gång i början av 70-talet att synanon inte bara var en livsstil och en behandlingsmetod utan att det också var en religion. Men det var inte en religion som nödvändigtvis ersatte den man hade, utan det var en samlande, liksom mer övergripande religion som man kunde lägga ovanpå den man hade, om man ska säga. Och det här adderar ju ännu mer till att det är någon slags kult sektkänsla. Och så här sa Chuck om religionen vid något tillfälle: we're not going to mess with the old time turn the other cheek religious posture. Our religious posture is don't mess with us. You can get killed, literally dead. These are real threats. Och det finns också, du vet, bilder från när det är typ så här: you mess with synanon. Alltså du vet, alltså det är så här, de är så, de är sådär som de blir. Alltså du vet. 1974 så hade Chuck och synanon, utöver alla de här fastigheter och den mark de ägde, också 10 flygplan, 400 bilar och lastbilar och motorcyklar, alltså 400 fordon. Till ett värde av cirka $33 million. En del av deras verksamhet, som beskrivs av marknadsavdelningen, gav dem ytterligare $2.4 million i intäkter. Donationer och andra intäkter som de fick var ytterligare då $5.5 million.
Oh, jävlar.
Så de har hur mycket pengar som helst. Och sakta men säkert så började det ändå rämna runt Chuck. Han var inte längre nykter alkoholist, utan han hade liksom gått ett varv och var igen väldigt alkoholiserad. Och allt det här som jag berättat om här och mycket, mycket mer, alltså det hände så mycket skit runt Chuck och Synanon, läckte liksom pö om pö till pressen, och de rapporterade ju och skrev om allt som hände, och alla som skrev dömdes eller stämdes för förtal av Synanons advokater, och det fanns helt enkelt, folk ville dels var det då tidningar som bara tyckte att det var spännande och hörde saker, och de som hade lämnat fidade ju pressen med information. Det var en man vid namn Paul Morantz som var advokat som drev olika processer då och som du vet företrädde så här förtalspersoner och folk som hade lämnat och synat någon och sådär. Han var, känns som, beslutsam att liksom avslöja Chuck och Synanons bluff. Och eftersom han var då, och han var då involverad i massa olika processer, och eftersom han var en nagel i ögat för Chuck, så bestämde sig Chuck för att han skulle göra någonting åt saken. Han lät två av sina anhängare lägga en skallerorm i Paul Morantz brevlåda. Och Paul Morantz blev då biten av den här skallerormen i sin brevlåda. Du vet, han stack ner handen och där låg en orm som bet honom. Och efter det här ormbettet så hamnade Paul Morantz på sjukhus i 6 dagar. Han överlevde utan några liksom bestående skador, men han var ganska liksom illa däran av giftet. Chuck och de här två andra greps för ormattacken, och de gjorde en sån här no contest yrkan. De här andra två som inte är namngivna, de här anhängarna, fick tillbringa tid i fängelse, men Chuck dömdes då till 5 år villkorligt eftersom hans försvarsadvokat menade att han var så skruttig så att han riskerade att dö om han fick liksom sitta i fängelse. Som en del av hans villkorliga dom så förbjöds han att vara en del av ledningen för Synanon. Han fick liksom inte ha någonting med det att göra. Och det blev då verkligen början på slutet för Synanon, för att de hade svårt att fungera så som de hade gjort utan Chucks starka ledarskap. Och gruppens liksom väldigt starka ställning som redan hade börjat falna fortsatte att bara så här raseras utan Chucks ledning helt enkelt. 1982 så drog IRS till slut tillbaka gruppens skattebefrielse, och de blev helt enkelt, alltså de fick så här jättemycket, de skulle betala helt plötsligt jättemycket pengar. Så kort efter det så stängde Synanon ner all sin verksamhet. Rent formellt så upplöstes det sista av Synanon först 1991. Och Chuck Diedrich avled efter ett flertal strokes 1997, 83 år gammal. Och det som liksom började som tankar om en utopi fritt från rasism och klasskillnader utvecklades till något helt annat. En sekt ledd av en maktgalen person som utsatte sina otroligt trogna följare för förtryck, övergrepp, hot, terapisessioner som har beskrivits som liksom världens mobbing, där folk pressades att berätta sina innersta hemligheter som man då liksom kan tänka sig användes som en slags leverage.
Såklart.
Ja, och så det här var väldigt liksom rörigt, men det är så spännande och så fascinerande tycker jag. Och det är ju det jämförs ju med Jonestown och sådär, men det var ingen som dog liksom på grund av hans, men han har ju alltså den här makten som han
jo, men och grejen är typ att liksom vända sig till människor med typ ett missbruk redan från början, kanske människor som behöver en plats i samhället från början, är ju att typ direkt bara vara så här, skaffa sig alltså kanske ett läge för kontroll liksom.
Ja, verkligen.
Och sen bara exploatera skiten ur det.
Så vidrigt.
Och just det här med de här liksom terapisessionerna, man ju literally bryter ner folk på ett sätt som gör att jag tänker att man typ, får man höra massa sån skit så känner man ju typ så här, ja, jag kommer ju uppenbarligen inte klara av att lämna här för att jag är typ värd ingenting liksom.
Nej. Oh. Det är så, den är så spännande. Och jag har sett en serie på Max som heter Designer on Fix, Did the Cure Become a Cult, som var jättebra. Och som sagt, där många som varit med i sina någon, typ även Chucks dotter som var en så här ledande figur också inom sina någon. Och du vet, det är massa bilder, ljudupptagningar och sånt.
Mm.
Jag har lyssnat på podden Sounds Like a Cult, två delar, där hon som inte har den intervjuar sin pappa som var med i synanon som barn för att hans pappa då gick med. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Let's Talk About Sects. Jag läste en artikel på Rolling Stones som är skriven av Chris Vogner. En artikel av Skylar Caruso på people.com. Lite olika Wikipedia-sidor såklart. En artikel av Amelia Benavides Colon på Detroit Free Press. Och en artikel av Hillel Aron på Los Angeles Magazine. Och sist men inte minst, en artikel på Time Magazine skriven av Olivia B. Waxman.
Miss Waxman.
Miss Waxman.
Tack snälla du.
Tack Karin.
Fredagen den 11 augusti 1989 vaknar Linda McPherson i Saskatoon, Kanada av sitt eget skrik. Hon väcker sin man, Bob, som ligger bredvid henne och säger att hon är övertygad om att det har hänt deras son något. Duncan McPherson är 23 år gammal och han har 9 dagar tidigare rest från sin hemstad till Europa för att han har då fått jobb som tränare och spelare i ett hockeylag i Dundee, Skottland. Men innan dess, alltså innan han ska börja på det här jobbet, så har han bestämt sig för att resa runt i Centraleuropa kan man väl säga och hälsa på lite olika gamla hockeykompisar som spelar i olika lag där. Och en vecka innan Linda vaknade av det där skriket hade han ringt och sagt att han var i Tyskland. Nästa gång de hade planerat att ha kontakt var dagen efter, den 12 augusti. Det är samma dag som han ska ta flyget till Dundee. Men han kommer då inte att ringa sina föräldrar hemma i Saskatoon den dagen. Han kommer aldrig att ringa dem igen.
Mm.
Duncan McPherson föddes den 3 februari 1966 och växte upp tillsammans med Linda som var lärare och Bob som var pilot. Och det verkar som att han hade 2 syskon som heter Nicola och Paul. Duncan valde tidigt sin väg i livet. Alltså det var hockeyn som gällde för den stora, starka och hårt arbetande, ambitiösa Duncan. Han hade talang och som sagt, han jobbade väldigt hårt och 1984 så draftades han i första rundan av The New York Islanders och flyttade då alltså till USA. Så hans dröm är ju att spela en NHL såklart, men den drömmen kommer liksom aldrig att realiseras, utan han åker iväg då och till USA och verkar som att han är på något slags träningsläge eller sådär, och han är verkligen ett framtidshopp, men han kommer då aldrig att ta sig från bänken liksom, och utan det är som att de är så här, de satsar på honom tidigt men han är jätteung och sen så inser de att så här, han kanske inte riktigt har det som krävs. Så att det innebär att han då, vilket jag tycker typ är så speciellt med folk som är så inne just i idrott, är ju att man så sjukt tidigt typ ofta måste så här omvärdera bilden av hela sitt liv och vad hela ens liv ska vara typ.
Mm.
Så han behöver liksom justera sina mål och justera sina drömmar och han behöver ju inte lägga hockeyn på hyllan då, visade sig när han får det här jobberbjudandet. Men från NHL så har det då förändrats och blivit att han ska vara en spelande tränare i Dundee. Vilket jag är okunnig, men jag förknippar inte Dundee i Skottland med hockey.
Mer Crocodile Dundee.
I don't think that's the Scottish one.
Nej.
Men det verkar typ ändå som att han har så här landat ganska lugnt i den här, alltså framtidsjusteringen, att han är så här, han typ har fått ett jobb där han ska spela hockey liksom. Så den 2 augusti 1989 påbörjade han då sin resa från Saskatoon, som två dagar senare skulle avslutas i Nürnberg, där han hade en gammal hockeykompis som hette George. Den 7 augusti skulle George på träningsläger, så han lånar ut sin bil till Duncan så att han kan typ, alltså, ta några dagar och typ turista och köra runt och kolla på lite olika saker. Han hälsar på en annan kompis i en annan stad i Tyskland först, och sen så drar han vidare, och han pratar typ om att så här, han funderar på att åka till Österrike, men han funderar också på att åka till Italien. Han är typ lite sugen på att se Gardasjön. Alltså, han vill resa runt, men det är lite oklart exakt vad som är hans planer, helt enkelt. Man kommer senare kunna bekräfta att han har varit i Österrike, i Innsbruck har han varit, där han bott på hostel natten till den 9 augusti, och det är liksom i första läget sista spåret efter honom. Två dagar senare vaknades hans mamma då livrädd och övertygad om att någonting har hänt honom. Hans pappa lugnar henne först, men när de några dagar senare får ett samtal från Skottland där någon undrar om de vet var Duncan är, ökar då oron, för att han har aldrig kommit fram till Dundee. Och när de får tag på George, alltså hans hockeykompis där som han bodde hos, så berättar han att Duncan aldrig lämnade tillbaka hans bil. Och dessutom så är hans hockeyväska kvar hemma i George hus i Nürnberg.
Okej.
Bob och Linda McPherson går först till polisen i Saskatoon, men de får liksom ingen hjälp därifrån. Men den 20 augusti anmäls han i alla fall saknad. Men alla myndigheter Bob och Linda pratar med säger typ så här: han är vuxen, han har pengar, han har antagligen träffat en tjej och gett sig ut på någon slags resa i Europa typ. Men hans föräldrar menar då att det inte alls är likt honom. Alltså delvis så menar de så här: han skulle typ aldrig ta hans bil och inte komma tillbaka med den. Nej. Han skulle absolut inte dyka upp på sitt jobb, som är hans nya jobb. Alltså så här, och dessutom så har han också, han har en flickvän i Kanada. Och det är väl klart att det är så här, att man kanske kan vara så, ja, men han kanske typ skulle skita i det, för han var 23 år gammal och var på väg att flytta till Europa. Men de hade ändå så här pratat ihop sig om planer om att hon skulle komma och hälsa på honom. Så det är inte så att de gör slut bara för att han flyttar liksom. Dessutom får de av banken reda på att Duncan inte har cashat några av sina såna resecheckar sedan den 7 augusti. Och det är alltså då flera veckor sedan vid den här tiden. Den 27 augusti, alltså 20 dagar senare då, så reser Linda och Bob till Österrike för att själva leta efter sin son och försöka driva på polisutredningen för hans försvinnande. Och med sig har de då tusentals saknade affischer på flera olika språk. De hyr en bil som de typ klär i, alltså hans ansikte, för att bara så här hoppas att någon ska känna igen det och komma med några nyheter liksom. De är superupprörda över hur lite polisen gör för att hitta Duncan, och det verkar som att de är upprörda över hur lite den kanadenska polisen gör och de kanadenska myndigheterna, men de är också liksom väldigt upprörda över hur polisen agerar i ja, men typ i Österrike och i Tyskland och sådär. De fortsätter att säga samma saker. Han har nog gett sig av liksom egen fri vilja. Och det är då Bob och Linda, alltså hans föräldrar, som lyckas spåra honom till det där hostelet i Innsbruck. Och efter det är först efter det som man vet säkert att han har varit i Österrike. Så det är inte typ så här, de trodde att han var internationellt efterlyst, men när de pratar med polisen i Österrike så visar det sig att de har inte till exempel haft någon varning på hans namn vid typ gränsen. Alltså det är liksom, det har inte förekommit. Så att det är de som är de som tar reda på att han har åkt till Österrike. De börjar liksom planlöst typ köra runt i Alperna och typ sätta upp affischer och fråga folk om de har sett deras son. De kontaktar också österrikisk tv och får då uppmärksamhet för Duncans försvinnande i ett program där de bland annat visar bilder på bilen som Duncan har lånat av George. Och dagen efter, jag tror att det här är typ mitten av september, så ringer en man och berättar att just den bilen som har visats på tv där i 6 veckors tid har stått övergiven vid Stubai, ett Österrikes största glaciärskidområde, 45 minuter från Innsbruck med bil. I bilen kommer man bland annat att hitta Duncans pass, hans väska med övernattningsgrejer i. Alltså alla hans ägodelar är liksom där, men han själv är då inte i bilen. Men de åker till Stubai och börjar då förstås liksom sitt sökande i just det här området. Och där blir Bob och Linda ganska snart kontaktade av en snowboardinstruktör som heter Walter. Och som säger att han gett Duncan en 2 timmar lång snowboardlektion på morgonen den 9 augusti. Duncan är en erfaren skidåkare, men han har aldrig åkt snowboard innan. Men han är ju liksom så atletisk och stark, och så han har typ lärt sig snabbt. Och han har då sagt till Walter att han tänker fortsätta åka snowboard på egen hand under eftermiddagen. Och sen kanske typ gå en hike längs då med glaciären. Och det här är det sista som någon har hört från honom.
Mm-hmm.
Walter berättar att Duncan hade hyrt snowboardutrustning vid Stubai, en svart snowboard med vita, vad säger man, kängor kanske? Snowboardkängor?
Ja, jag vet inte, heter det inte pjäxor på det också? Jag har ingen aning.
Okay.
Jag vet inte, jag har aldrig åkt snowboard.
Men du som känns så skidig. Nej just det, skidig och inte snowboard. Sådana har han hyrt i alla fall. Han har också köpt en ny lila tröja i affären vid uthyrningen, eftersom han har svettats genom den han hade på sig under lektionen. Och hans gamla hängde han då upp på tork på något sätt, alltså på typ kontoret eller någonting, medan han gav sig ut för att åka mer. Och när Walter kommer tillbaka dit samma kväll som han haft den här lektionen med Duncan, så hänger tröjan kvar där, vilket Walter då tycker är konstigt, men han är så här, men han har väl bara glömt den. Så han har liksom tagit tillvara på Duncans tröja, men Duncan har aldrig kommit tillbaka och hämtat den.
Mm-hmm.
Bob och Linda frågar de som hyr ut utrustning om Duncan har lämnat tillbaka sin snowboard och sina pjäxor den 9 augusti. Och det säger de då att han har gjort. Och det innebär ju i sådana fall då att så här, men då är det någonting som har hänt efter att han har avslutat sitt snowboardåkande. Kanske under den här liksom hiken eller promenaden eller vad man nu ska säga på den här glaciären. Mm. Men paret McPherson blir väldigt snabbt besvikna på den österrikiska polisens intresse för Duncans försvinnande. De tycker helt enkelt inte att de gör tillräckligt mycket. Hur kan de inte typ tycka att det är konstigt att ingen har reagerat på att det stod en bil på parkeringen vid glaciären i 1,5 månad? Det finns liksom så här, alltså hur kan ingen typ ha reagerat på att han inte kom ner från berget igen liksom?
Nej.
Så i slutändan kommer McPherson själva lägga ungefär 300 dagar på att vandra i området där deras son försvann på jakt efter spår som han lämnat efter sig då. Det finns ett par olika huvudspår kommer liksom visa sig under de kommande åren kring vad som kan ha hänt Duncan. Den lokala polisen tror att det har skett en olycka, och de är säkra på att, alltså de tror att det som har hänt är att han har ramlat ner i en liksom spricka i glaciären. Och deras bild är att för att han ska ha gjort det så måste han typ ha åkt off-pist eller gått liksom utanför det området som är godkänt att röra sig i. Det här är liksom ett område där de har massa sprickor, så varje kväll så kommer maskiner som fyller på sprickorna och liksom jämnar ute i området där man får åka skidor. Mm-hmm. Så vid sidan av det så finns det områden som inte är preparerade, och polisens teori är att han har rört sig i den typen av område, trillat ner i en glaciärspricka och dött liksom.
Usch.
McPhersons tror dock inte på, alltså de tror inte på att han ska ha lämnat typ de områdena där man får röra sig, för att han har en del kunskap om, alltså om glaciärer och den här typen av skidåkning typ. Så att de är så här, han skulle inte gå i områden som han inte visste var säkra, är deras position då. Ett annat spår är att Duncan, hans föräldrar berättar då för polisen att Duncan har blivit approcherad av CIA. CIA har tydligen försökt rekrytera honom som spion.
Mm-hmm.
Kanske har det med hans försvinnande att göra. Alltså kanske han har typ startat ett nytt liv som agent någon annanstans. Yeah. Ett spår. Ett tredje spår gäller det här jobbet han fått i Skottland. Tydligen är mannen som äger laget han ska jobba för en shady character, och enligt då vissa känd för att hålla på med skumraskaffärer. Kan det ha varit så att Duncans försvinnande har med det jobbet att göra och hans kontakt med den här mannen att göra? Ett fjärde spår som man tror på ganska mycket under en period är att så här, kan han ha varit med om en olycka och fått minnesförlust och glömt bort vem han var? Klassisk teori på något sätt ändå. Mm. Det visar sig, 1993 så får man upp ögonen för en historia som är, skulle kunna liksom styrka den historien då, eller den teorin. Det är nämligen så att en dryg månad, tror jag, efter att Duncan försvann, har en man med nordamerikansk accent dykt upp vid en stuga liksom en bit ifrån där han försvann. Och den här mannen har liksom inte kommit ihåg var han kommer ifrån, vad han heter. Han har skador på knäna på samma sätt som Duncan har. Duncan har hockeyskador på knäna. Han har de testar till och med om han är bra på att åka skridskor. Det är han. Okay. De gör lite så här, det finns teorier om att så här, skulle det kunna vara så att han helt enkelt har trillat, varit med om någonting på berget och sen så har han dykt upp här och så vet han inte då vem han är. Men när familjen McPherson samlas runt faxmaskinen hemma i Saskatoon för att ta emot en bild på den här mystiska mannen då, kan de konstatera att det inte är Duncan.
Okay.
Bob och Linda lägger alla sina besparingar på att resa till Österrike och leta efter sin son. Alltså om och om och om igen. Men ingenting leder någonstans och tiden bara går helt enkelt. Det kommer ta 14 år innan de får höra något nytt. Sommaren 2003 är det ovanligt varmt vid Stubbeglaciären som börjat smälta mer än vanligt. Och den 18 juli hittar en skidåkare Duncans kropp.
Mm.
Den är inte utanför de godkända områdena utan snarare, alltså typ så här, mitt i ett sånt område. Alltså det finns typ, Bob har typ tagit en bild på Linda när hon typ verkligen står i exakt det området där man nu har hittat deras sons kropp. Precis typ, du vet, vid sidan av en lift är det precis. Och bredvid kroppen finns snowboarden han hyrde och som han påstått att han har lämnat tillbaka.
Va?
Med kroppen, med det här fyndet, kommer ännu fler frågor och ännu fler meningsskiljaktigheter mellan familjen McPherson och den österrikiska polisen. För Duncans kropp har väldigt stora skador. Alltså så här, vissa kroppsdelar är liksom avskurna eller bortslitna kanske från resten av kroppen. Hans ena ben och arm är nästan som att de är typ upphackade i bitar. Han är barfota på ena foten och vissa av hans kläder är sönderslitna. Hans snowboard är också i bitar.
Okay.
Den typen av skador som han har, menar den österrikiska rättsläkaren och polisen, är helt i linje med alltså hur en kropp som har varit med om den här typen av olycka ser ut. Alltså att han har fallit ner i en glaciärspricka, för glaciären rör ju sig. Och den sprickan där han hittas tror man har flyttat sig ungefär 40 meter sedan Duncan försvann. Mm. Och det man menar är att de här rörelserna i glaciären sliter helt enkelt isär en kropp.
Mm.
Linda och Bob McPherson kommer snart att liksom vända sig mot den här slutsatsen. Redan när de identifierar sin son och får se hans kropp börjar de fundera på om det verkligen är så. Och runt den här tiden slår de sig också i slang med en författare som heter John Leake och som börjat hjälpa dem att utreda fallet. Han söker upp amerikanska experter, bland annat, du vet, någon expert på olyckor i skidbackar. Och när de får se röntgenbilder på kvarlevorna håller de med om att det inte ser ut som något som har orsakats av glaciären. Och istället då kommer John Leake, som alltså verkligen är typ en random författare ganska mycket, men har typ jobbat mycket i Österrike, så han typ kan tyska och i alla så kanadensiska sammanhang så beskrivs han som en person som förstår den österrikiska kulturen typ.
Yeah.
Han formulerar sin egen teori kan man säga, och hans teori är att Duncan McPherson har ramlat med sin snowboard i backen och skadat sin egna fot eller sin egen ben, och att det är därför han har tagit av sig sin ena då snowboardkänga. Backen har stängt, han är kvar där uppe, och när de som jobbar med att fylla igen glaciärsprickor med snö varje kväll har kommit körande har han varit, säkert varit så här, ah, vad bra, nu kommer hjälp, men de har inte sett honom. Och då har någon, återigen enligt den här John Lake-personen, alltså helt enkelt kört över honom med någon slags maskin. Det är därför hans ena arm och hans ena ben är i bitar och hans snowboard lika så. Personen som har kört över honom har liksom insett då vad de har gjort och har puttat ner kroppen i glaciärsprickan och fyllt på med snö. Och där har han då stannat i 14 års tid.
Gud vad sjukt.
John Leake menar att detta är varför ingen reagerade när Duncan Snowboard inte kom tillbaka till uthyraren, utan snarare att det verkar ju som att de har ljugit för polisen helt enkelt. Det finns någon historia om att det kan ha varit så att de typ bytte, du vet, system och att de typ slängde bort det gamla. Alltså du vet, det kan vara någon sån grej. Men the McPhersons håller ju inte med om det liksom.
Nej.
Och också då, varför tycker de ju att det är konstigt att så här, varför var det ingen som flaggade att det stått en övergiven bil på parkeringen vid den här glaciären i 6 veckors tid? Alltså varför var det ingen som var så här, tänk om någon är fast på berget typ. Det finns också ett gäng andra historier om människor som har typ, alltså har dött eller varit med om olyckor på just den här glaciären liksom. Och det är nog bara så det är, om du fattar. Ett granskande kanadensiskt tv-program som heter The Fifth Estate har gjort 2 avsnitt om Duncans försvinnande. Och de lyfter upp ytterligare en anledning till att man både vid anläggningen i Stubai och den lokala polisen inte var så sugna på att typ skapa uppmärksamhet för Duncans död. Och de menar då att man är så otroligt beroende av turism i det här området och att turister som dör på berget innebär att andra då drar sig för att komma dit. Så att det skulle alltså kunna innebära en enorm intäktsförlust för Stubai och hela närområdet. Det är deras teori. Men det är ju liksom otroligt svårt att veta vad det är som har hänt i det här fallet, och vi kommer liksom aldrig att få veta vad som faktiskt har hänt till Duncan. Hans kropp kremerades innan hans föräldrar fick hem den till Saskatoon tillsammans med bitarna av snowboarden han hade hyrt den där dagen. Bob och Linda la sina liv, sina besparingar och sitt enorma engagemang på att få någon slags klarhet i vad som hände deras son på det där berget. Linda verkar ha gått bort i december 2023, och nästan hela vägen fram till slutet delade hon typ länkar om Duncans död på sin Facebook och sådär. Och om man vill läsa mer om Duncan McPhersons död och de slutsatser som han drog av det, så skrev då John Leake en bok om fallet som heter Cold a Long Time, An Alpine Mystery. Och han har också en sajt för sin bok som heter coldalongtime.com. Och oavsett om man typ köper hans förklaring eller whatever, så finns det jättemycket bilder som typ rör det här fallet på den hemsidan. Alltså du vet, att man kan typ förstå vilken typ av skador han hade och sådär. För att det är, alltså så här, det är väl kanske mycket möjligt att det bara är så här, ja, nej, det är så det blir när en glaciär rör på sig. Men det ser jättekonstigt ut, så att jag förstår typ. Alltså, det är inte konstigt att det sätter igång ens tankar att bara, hur fan blir det så här liksom. Båda avsnitten av The Fifth Estate finns på YouTube om man söker på det namnet, och på Duncan McPherson. Jag har också lyssnat på ett avsnitt av Case File, som vanligt väldigt bra. Också läst en väldigt bra artikel i Esquire skriven av Chris Jones, en på Dayton.com som inte har någon byline, och så på Wikipedia förstås. Det var Duncan McPhersons död på Stubai-glaciären.
Usch, gud vad hemskt. Så sorgligt för familjen.
Stackars hans jävla
få föräldrar. Ett typ av avslut för att de hittade honom, men ändå ingenting alls.
Nej, så bara öppnar upp för så jävla mycket fler typ frågor och en sån enorm frustration och ilska med, alltså, gentemot polisen.
Är vidrigt.
Det var det vi hade bjudit på för det här födelsedagsavsnittet av Mord mot mord. Tack för att ni är med, som sagt. Och vi hörs igen nästa vecka. Eller hur, Anna?
Det gör vi.
Ja,
ja, absolut.
Ta hand om er tills dess.
Hej då!
Hej!
Podplay. en del av